Hej och välkommen till Prat, en podd om vardagskommunikation med Cecilia och Ingrid.
Och jag är Ingrid och kommunicerar hela dagen mest i mina undersökningar.
Och det är ju jag som är Cecilia och jag jobbar med kommunikation dagligdags. Brukar hjälpa folk att bli ett snäpp bättre på det här med kommunikation. Och sen jobbar jag kanske ännu mer med mig själv i vardagen. Och du Ingrid, idag har vi ju en gäst igen. Spännande.
Precis. Och duktig på kommunikation.
Ja, det fick vi veta nu. Inte bara det som du gör idag, utan du har ju massor med erfarenhet. Anna Bystedt, vem är du? Presentera dig.
Det ska jag göra. Tack så mycket för att jag får lov att prata med er. Det här ska bli jättetrevligt. Anna Bystedt heter jag. 56 år gammal alldeles strax. Jobbar idag som programledare på en radiostation som heter Guldkanalen. Och det har jag gjort i 17 år. Innan dess så jobbade jag nästan 20 år som bland annat cabin manager på ett flygbolag som då hette Britannia Airways. Där jag också jobbade med krishantering och rekrytering av personal. Så mycket, mycket kan man säga har jag haft med kommunikation. Jag har 4 barn, det är också mycket kommunikation. Gift en gång och nu sambo med någon annan, det är också mycket kommunikation. Ja, så jag tycker vi möter det dagligdags kan man säga.
Så spännande. Då får du nästan välja vilken ände. Du får berätta om, för vår nyfikenhet är ju just hur du ser på kommunikation och hur du använder den i jobbet och svårigheter och glädjeämnen.
Jag kan börja ganska så direkt. Jag drömde om att bli flygvärdinna när jag var liten. Min mammas bästa väninna var flygvärdinna och hon kom ofta hem till oss med presenter från hela världen och kläder från överallt. Och jag tänkte, det där ser ju himla trevligt ut. Mm. Så tidigt visste jag att det ska jag bli när jag blir stor. Så jag satsade på det. Jag gick i skolan och bodde i Schweiz ett år och sen bestämde jag mig för att söka in och sökte in till flygbolag och kom in på några stycken och valde ett som jag sen stannade kvar vid faktiskt i 20 år. Och ett par år in så sökte jag till kabinchef och då ansvarar man för besättningen, de här 8 som är ombord och jobbar med det och också gentemot cockpit och piloterna och så. Mm-hmm. Så tidigt så går man utbildningar inom flygbolaget då i kommunikation på olika sätt. Här handlar det om att ta hand om en besättning och ta hand om en grupp passagerare. Så tidigt gick jag utbildningar i detta och min pappa, min älskade pappa som var min stora idol, han sa till mig när jag var yngre och växte upp att ta med de här 4 egenskaperna i livet, Anna. De kommer du ha nytta av både privat och inom vad du väljer att arbeta med. Och han sa det handlar om kärlek, ödmjukhet, respekt och humor.
Wow.
Och de här, jag har haft alltid dem med mig. Min pappa var min stora idol och jag har alltid tänkt i alla lägen kärlek, ödmjukhet, respekt och humor. Och det funkar väldigt bra just i kommunikationsfrågan och oavsett om det är privat eller inom ens arbete så kan man tänka i de banorna. Jag mötte ju tidigt i luften som kabinchef när någonting, oftast är det ju när någonting inte går rätt till eller någonting, när någonting händer. Det är därför vi också är med ombord egentligen. Det är ju inte för att servera kaffe och te utan det är faktiskt för att hålla ställningarna och kunna hjälpa till om någonting händer.
Ja, så jag som trodde att det
var. Va? Ni ser, det är inte alls, det är illusioner det här. Så då var det, kunde det till exempel vara så att en passagerare är väldigt ilsken för någonting, missnöjd med stolen han har fått eller med bagaget som har kommit på villovägar och så. Och tidigt tyckte jag, jag har alltid tyckt att det var väldigt roligt att jag är inte rädd för det här med konflikt eller kommunikation. Jag tycker det är roligt. Och det visste mina kollegor ofta så de kunde kalla på mig och säga du, nu får du ta han på 16 för du tycker det här är kul och vi tycker inte det är kul. Ja, jag tyckte det. För mig var det så lite som en sport. Ja. Kanske för att det jag fick med mig från min pappa. Men det var lite som en sport att försöka göra det på ett fint och bra sätt så att alla blir nöjda på något sätt.
Ja.
Så det var mitt trix var då att gå fram till passageraren i fråga. Först och främst kanske sätta sig på huk så att man sitter på samma nivå. Mm. Så vi inte står och tittar ner på honom och tycker att jag är bättre än honom utan ner på huk. Och så sitter man där och så min tes om det här med kommunikation det är så här. Man tänker sig en gammal transistorradio som vi hade förr i tiden. De finns ju knappt längre. Ni vet man satt med den här lilla ratten och så skulle man hitta en nivå som gick att höra på. Och det använde jag mig av när jag jobbar med passagerare i det här fallet. Jag satte mig ner och så säger jag berätta nu. är det som är så jobbigt? För jag förstår att du är arg. Mm. Medan han sitter, ni vet, oftast väldigt irriterad och arg, nästan kräker ur sig allt som han tycker är fel, så sitter jag och zoomar med ratten och så försöker hitta, för det, jag har kommit fram till med kommunikation att vi alla människor, hur olika vi än är, var vi än kommer från, och ålder och kön eller vad det är, spelar ingen roll. Vi hittar nästan alltid med alla människor en nivå. En nivå där vi kan, där kan vi liksom, där hittar vi varandra. Mm. Precis där. Och sen kan det vara tusen andra saker som är helt fel. Så då gäller det att sitta där och så lyssnar man. Och så håller jag med. Mm. Det är mitt trix, jag håller med. Så är tråkigt och jobbigt. Och så när han säger någonting som jag känner, det kan jag ta vara på. Han kan få säga så här: ja, du vet, jag har fyra barn och de har blivit behandlade dåligt på flygplatsen. Så tänker jag, fyra barn, det har jag också. Så lägger jag det bak i en liten bagagelucka där bak i huvudet. Och så fortsätter vi. Och vad är det med? Ja, och golfklubborna kommer inte med. Golf, tänker jag, det har jag också. Spela golf. Ja, då har, så hittar jag, under tiden jag sitter där och låter honom vara arg, så hittar jag våra samhörighetspunkter, kan man säga. Eller liksom den här frekvensen som vi pratar om på transistorradion. Och sen när han är färdig, och ni vet, man får bara hålla med och låta honom bli färdigt arg. Sen så säger man, ja du, jag har också fyra barn. Jag vet precis hur jobbigt det är att resa med fyra barn. Bara där så har du, det är lite svårt för honom att bara fortsätta vara väldigt arg på mig då. Så säger jag, hur gamla är dina barn? Ja, de är 12 år och 3, mina är ju precis lika gamla. Alltså jag mjukar upp det. Det tror jag är mitt trix med kommunikation. Jag är ganska orädd för den, och jag tror att med hjälp av en slags mjukhet, ödmjukheten som min pappa sa, och respekten för att den andra faktiskt är arg, så kan man hitta någon slags frekvens som jag tycker funkar. Och sen kan han säga, ja, och golfklubbarna kommer inte med. Jag vet, jag spelar golf. Det är så jobbigt när de inte kommer med. Så jag brukade lyckas, efter en stund så kunde han inte vara arg längre. Och han kände att det var jobbigt att vara arg på mig, för att jag har benat upp det lite grann.
Så du menar att den kommunikationen i det sammanhanget är då när du, så att säga, lyssnar och han får berätta, och sen är det egentligen inget problem att lösa?
Ja, så kan man säga. Så tycker jag. Det är en av, det finns ju tusen sätt att kommunicera på, men just uppe i luften, där man, ingen kan ju gå hem, vi är på 10 000 meters höjd, och vi måste lösa det nu. Vi kan inte säga, ring in sen eller kom tillbaka. Han är jättearg nu, och grejen för mig är att han sitter bland 189 andra som jag inte vill ska bli upprörda också. Så min kommunikationsgrej är ju ganska bred, det är ju till honom, men det är också för att alla andra ska höra att vi löser detta. För att de ska känna sig lugna. Det är väldigt speciell kommunikation ombord på ett flygplan.
Så eller, det är, man kan väl säga att det ställer det hela på sin spets. För egentligen det du berättar om är ju någonting som vi borde tänka på i fler situationer, men du har fått uppleva det där det är så nödvändigt, så att
det är ett måste där.
Ett måste,
Och sen har jag tagit det med mig efter 20 år där, så har jag ju tagit det med mig till där jag jobbar idag till exempel, som ju är i en radiostudio tillsammans med två killar, där jag hela tiden måste balansera med de här, och ni vet hur det kan vara ibland med två starka killar, och så är man dels kvinna, men dels, jag är äldre än dem och de är yngre, så jag får ju jobba lite och fightas lite och så, men jag är nu rätt bra på det, tror jag. Jag är också lilla syster.
Det har jag faktiskt funderat på, just för att jag har lyssnat på ert program, speciellt då på om jag sitter i bilen och sådär. För ni är rätt så roliga tillsammans. Så då har jag funderat just på det här med man, kvinna, även om det är kanske lite förlegat, men hur du hanterar det, för att det kräver någon typ av insats.
Det gör verkligen det har du helt rätt i, och det har blivit mer och mer tydligt för mig när jag blir äldre också. Nu har jag varit här i 17 år, och vi har haft olika konstellationer i studion. Nu är det jag, Henrik och Per-Ola. Och vi är roliga, alltså, vad ska man säga, vi är roliga, men vi har en visst flow som folk tycker om, och vi skojar, vi har samma humor ungefär, men vi har också olika roller. Och det är också viktigt i kommunikationen.
Ja, för det har jag också tänkt på, att ni har olika roller.
Verkligen, och det som nog gör att det går så bra för oss som det gör är nog att det är ganska naturliga roller. Vi har inte behövt läsa på dem och träna in dem, utan vi har nog blivit sammansatta för att vi har tre olika roller, men vi har ändå samma humor och samma ändå blick över det hela. Men så har vi ju Henrik, om vi tar dem då, så är ju Henrik den som sköter reglerna, som man säger i en radiostudio. Han står med alla fyra skärmarna framför sig, och han har massor av, påminner om en cockpit från mitt gamla jobb, med alla regler och knappar och lampor som lyser. Och de sköter Henrik. Och sen har vi jag, mig och Per-Ola då, som är vad man kan kalla någon slags sidekickar till honom. Alltså vi samsas om ämnena och vi lägger in lite och så. Men jag absolut får kämpa för att komma igenom. Så det tror jag inte hörs lika mycket som det är mer ett större jobb än vad det hörs, så kan jag säga. Faktiskt. Och det kan vara dagar när jag tycker att jag kämpar så liksom, för att komma igenom. Och det är inte alls att de på något sätt är arga på mig eller bestämmer över mig, men det är nog en roll som vi kvinnor ibland har fått. Mm. Att vi måste jobba lite för att höras på ett annat sätt. Och jag är ju bra på att prata och höra, så de skojar om det hela tiden, att det är jag som pratar så mycket. Och jag, ja, så, och jag kan prata och jag pratar mycket, men det är en intressant konstellation.
Jag tänker på det, för att ibland tycker jag att det hörs.
Mm, att, det tycker jag är intressant.
Att du får lägga på ett kol för att du ska nå ut. Mm. Men hur är det annars att jobba som radiopratare för att nå ut? Alltså för att människor ska lyssna, för det är det det handlar om ju.
Jag började här för 17 år sedan med att få en egen radioshow. Mm. Då hade man 4 timmar som de ville fylla, och jag hade jobbat då i 20 år på flyget, och så sökte jag till en radiojournalistutbildning som 40-åring då. Mm. De hade aldrig tagit in en sån gammal dam i hela sitt liv förut, och de skrattade och sa att de brukade ha 20-åringar och 18-åringar. Så det var extremt roligt för mig att gå där i 2,5 år. De tog in 20 stycken och jag var en av dem, och det tyckte de själva var konstigt. Men och i och med att jag hade jobbat med flyg så hade jag ju pratat ganska mycket i mikrofon och så jag hade det flytet. Så efter det så fick jag ett stipendium, och då hade jag chans att jobba vad jag ville nästan. Så då fick jag en massa som frågade mig, vill du jobba hos oss? Och då fick jag reda på att den här, som då hette Favorit på den tiden, där fanns det 4 tomma timmar där jag fick bygga upp dem hur jag ville och skapa vad jag ville. Och då tänkte jag, den tar jag, för det verkade så kul. Så då byggde jag upp den här morgonshowen själva först. Och då blev det ju att då kunde jag skapa den som jag ville. Och jag hade mina gäster och jag hade mina idéer vad jag ville göra. Så det blev mitt barn här, kan man säga. Och sen så under åren som gick så har vi då ändrat olika konstellationer, och det har kommit in en kille, min chef, och så var det han och jag tillsammans, och sen så kom det in Henrik, och sen så nu då är vi då 3 stycken då. Nu har jag glömt din fråga förresten. Vad sa vi där? Du frågade mig om, kommer du ihåg det själv?
Men jag kommer ihåg fråga som jag glömde innan. Och det var det här att du pratade i början om det här att du tycker det är spännande med till och med konflikter, att det blir en utmaning. Och då tänker jag på det du pratade om alldeles nyss med killarna här. Är det därför du har dragit dig till den här businessen, eller
att det är en utmaning, eller att jag vill ha lite utmaning. Det kan hända att det är var en mycket bra fråga. Det kan absolut vara så omedvetet att jag har gjort det. Fast jag kan tycka vissa dagar är jobbiga. Men jag tror jag är inte konflikträdd. Jag vet min exman, som jag inte är gift med längre, men god vän med, han brukade säga att jag var konfliktbenägen. Och jag har alltid sagt att jag är orädd för konflikter. För mig är det en stor skillnad. Att jag tycker om när man tar tag i någonting, man löser det, hittar lösningar och går vidare. Så det är lite grann på hur man ser det här med konflikt egentligen, om det är något negativt eller positivt. Precis. Men så för mig är det nog, det är liksom inte tufft. Vi har väldigt roligt och väldigt trevligt. Jag tycker det är intressant att du säger att man hör det ut lite grann. Men så är det nog med för oss kvinnor ibland, att vi får att det blir så. Men vi har ju väldigt trevligt och väldigt roligt. Och kommunikationen mellan oss, vi har ju ett manus när vi kommer in. Eller i alla fall har vi ämnen och punkter på vad vi ska prata om. Så när vi kommer på morgonen klockan 6, lite innan 6, så sitter vi ner och så pratar vi igenom. Jag tittar på detta och jag har detta och så. Och där är vi ju olika åldrar. Och vi är olika, jag är då kvinna och de är män. Och därför har jag ju fightats lite kanske, för att någonting som jag tänker mig att kvinnor i min ålder vill höra kan ju då Henrik säga, fast det är väl inte intressant. Det där tycker inte jag verkar roligt. Nej, fast då får jag säga, fast jag vet att det finns många som gör det. Och det är väl det kan handla om lite grann. Att vi får ju hitta en balans där, att de får acceptera att det, jag vill ha igenom det. För att jag tror att det finns en stor grupp av kvinnor eller män som vill höra detta. Och det är ju bra. Vi har ju ändå, jag och Henrik är det ju nästan 11 år emellan. Och sen mig och Per-Ola är det 6 år emellan. Så jag är äldst och jag är kvinna. Så det är en utmaning i sig. Men det är roligt att vi har hittat en kommunikation.
Har ni också, vet ni vilka det är som lyssnar? Har ni någon specifik målgrupp som ni har själva bestämt eller som bara har blivit?
Det är en blandning, kan man säga. Men naturligtvis så har man det. Det handlar ju om en kommersiell station där man har reklam. Vi lever ju på vår reklam. Och då har man ju en viss grupp som handlar en viss sorts saker. Och då har man musik som passar den åldersgruppen så att de handlar de sakerna som vi har reklam. Så att på det sättet så formar vi oss. Men man kan, det är både och, vi ibland blir vi förvånade att det är unga människor som lyssnar, för vi tänker oss att formatet är kanske, vad ska vi säga, 35-65 kanske i lyssnars. Vi är ganska breda. Och det beror på att vi inte är så nischade med musiken, utan på Guldkanalen så spelar vi ju lite dansband, lite hits, lite Elvis, lite Beatles. Alltså en skön mix av lite nytt och lite Måns Zelmerlöw. En ganska bred och enkel musikgenre som gör att många åldrar kan tycka det är trevligt. Så på det sättet så har vi ibland yngre än vad vi har trott. Vi har folk som är 20 och 19 och 21 som säger åh, jag älskar Guldkanalen. Och så, för vi har ju en slogan som är musik för vuxna öron.
Ja, just det.
Och då har ju folk undrat så här, vad är vuxna öron? Och någon mamma som har skrivit in att min dotter är bara 8 om hon älskar det. Hon är så sur för att ni säger för vuxna öron. Men då brukar vi säga att det är ju inte personen i fråga som ska vara vuxen utan det är öronen, alltså det vill säga vad de tycker om att höra på.
Jag tänkte just på kommunikation när man pratar, för då pratar ni mycket ut, men då betyder det att ni också får någon feedback på det ni pratar om när du säger att det är barn.
Mycket feedback får man och det är ju väldigt roligt med radion. Jag försöker tänka på det du frågade innan, för det hade nog lite grann med det att göra också, hur man, vi gör ju så att vi kan ha trevligt i studion, väldigt roligt och trevligt kan man ju ha om man går på ett café eller man är ute med sina väninnor och då har man trevligt tillsammans, men det viktiga för oss är att den som lyssnar har trevligt. Alltså vi ska ju också ha trevligt och det är ju viktigt, för att annars hörs det var det du frågade, för jag vet att det handlar om äktheten. Jag har alltid känt det när jag sände själv, så var det jag ville komma till, att jag gjorde radio redan då. Så bara på ett sätt, för att jag kan bara vara mig själv. Jag kan inte, jag är dålig på om jag ska, det här var den låten och nu kommer den, jag kan inte det. Utan, så att jag är egentligen inte så duktig, därför att jag har sån tur att det som jag är mig själv funkar i radion. Och det fick vi höra från början när jag byggde upp showen själv, att folk tyckte om att lyssna för det hördes att det var jag. Det hörs igenom. Att jag inte, och jag vet, min pappa gick bort till exempel. Och då hade jag radio någon dag senare. Då var det svårt för mig att vara för glad. Även om jag kan inte sitta och gråta i radion heller. Men jag tror jag pratade lite om det. Och det berörde många. Och det skapade en viss relation till lyssnarna. Av att de känner, fan, hon är ledsen eller hon är glad. Och så. Och den tror jag vi har fortsatt med även när jag är med killarna nu. Att Per-Ola är lite tossig på det sättet och Henrik, han är nästan vår pappa som säger nu får ni vara tysta och nu sätter jag på en låt här för nu är ni jobbiga. Och jag är då mamman lite mitt emellan och så, alltså, vi har de här rollerna och så, och jag tror den kommunikationen, det är ingenting man nästan, jag vet inte, man kanske kan lära en del av den, men jag tror den får liksom komma och den byggs upp. Man säger att bygga upp en morgonshow som vi har gjort med tre stycken tar ungefär 3 år. Alltså innan det blir så här så det faller på plats och lyssnaren känner dem. Men nu får vi ju extremt mycket just att folk tycker om oss och att vi gör dem glada med våra skämt och skojsisar och så, och tävlingar och grejer, men också att vi, de tycker att vi låter äkta. Så jag tror äkthet är superviktigt.
Men då betyder det att den återkopplingen gör, ringer man då in eller?
Ja, det är fantastiskt. Ja, man skriver och man ringer. Mycket feedback får man. Och det är ju ganska roligt för att man har ett namn. Jag heter Anna Bystedt. Och det roliga är att folk, jag säger mitt namn om jag är ute. Jag syns ju inte i bild. Folk vet inte hur jag ser ut. Men jag har lärt mig nu och förstått efter 17 år att ens röst, röst. Så jag stod i en ostaffär för ett tag sedan och handlade ost, och så stod en mamma och en dotter bredvid mig, så hör jag hur de säger så här, det är hon. Ja, det är hon. Nej, det är inte hon. Ja, men det är hon. Och så tänkte jag tänkte om det var någon annan, ni vet. Så jag förstår att de känner min röst. Ja. Och sen så, och jag har ibland ringt någonstans. Hej, jag ringde till sjukvårdsupplysningen. Så säger Anna Byset, är det du? Ni vet, ja det är jag, fast nu är min dotter sjuk så nu vill jag prata om det. Men det är du på radion. Och jag åkte ambulans också, för jag fick en allergichock. Och då säger han som kör ambulans, det var inte så allvarligt, men jag skulle ändå in. Och då så satt han och körde, och då hör man då, du jag på Guldkanalen. Låg jag där på båren och blodtryck? Så ja, jag gjorde det. Ja, det är bara 100. Så det är ganska roligt hur rösten går igenom.
En kändis
utan genom rösten. Exakt, utan att vara kändis på det sättet att man känner igen mig. Men jag kan nästan inte säga, hej Anna Bystedt. Det är roligt för man har lärt sig att jag säger oftast hej Anna. För det blir så, när jag säger Anna Bystedt, som det sägs i radion väldigt mycket, så kan folk, hej, det blir så här. Och jag är ju bara jag, så att jag säger bara, hallå, Anna heter jag. Så med kommunikation, så som vi gör i studion nu, så är det inte så mycket förberett. Nej. Alltså, som jag sa, vi kan ha lite punkter. Jag kan ha med mig några punkter. Och Henrik några och Per-Ola några. Och sen har vi då de här fasta gästerna som kommer. Vi har en kock, vi har en läkare, vi har en hundspecialist som kan ge husdjur. Vi har trädgård har vi, Mikael Wendel. Och vi har alla möjliga, så att de hjälper ju till att fylla. Och nu har de varit hos oss så länge, så det blir också kommunikation.
Det blir som en familj.
Och får vi in nya, vi kan få prova på någon ny, då får man prova sig fram lite.
Ja,
och för den personen är det inte lätt att komma in heller, när vi tre kan allting. Så då, men då får vi ju hjälpas åt att få den personen att känna sig bekväm i vår sits. Och sen tar det någon månad och så känner man, nu är hon med oss, nu är hon en i gänget. Ja. Så kommunikation i alla lägen, jag tycker det är fruktansvärt roligt.
Har du nytta av det här även privat då? Det förstår jag,
det har man verkligen. Och jag, än en gång, min pappa som jag alltid tar upp i alla tillfällen, för han har gett mig så mycket och lärt mig så mycket. Jag hade en fin, jag tror i min barndom så en fin kommunikation mellan min mamma och min pappa och allt det där som man har med sig. Som min pappa skrev alltid kärleksbrev, Nisse hjärta, Ingrid är lika med sant, och satte på kylen när de var gifta i 63 år. Så det är den bilden jag har sett. Jag är lite bortskämd med det, att jag, så tror jag det ska gå till, för det är vad jag har sett. Så jag tror att det också har gett mig en trygghet. Och sen också att jag är då lilla syster till 3 tuffa bröder, storbröder, så att jag har alltid fått fightas lite. Och därför, du har säkert rätt i det med att utmana, jag gillar det liksom. Om de nitade mig så var det bara att resa sig upp igen och ge igen. Och det är nog därför jag kanske att klara av killarna här inne. Att även om det kanske hörs en viss skillnad. Så jag tror inte alla hade klarat av det. Man måste vara lite tuff och säga, nu vill jag ha detta sagt eller nu vill jag ha detta gjort. Men sen, vi ligger ju ibland på golvet av skratt. Vi har ju väldigt roligt. Och jag tror personligen, min pappas ord, kärlek, ödmjukhet, respekt och humor. För mig har humorn hjälpt mig vansinnigt mycket i mitt liv. Även på flyget när vi pratar kommunikation, till exempel där. Att kunna se och skoja med kanske den här arga passageraren. Att hitta då när vi sitter och kollar frekvensen, att jag hittar kanske lite komiska saker. Jag tror på det. Humor. Jag tror, för mig så brukar jag säga, humor är ingenting att skoja om. Och jag tycker att humor är
viktigt. Exakt, men jag håller med dig. Vad spännande. Det var jätteroligt att höra. Det var mycket mer än vad jag trodde skulle bli. Men det är ju det som är så spännande med de här intervjuerna. Stort tack Anna för att vi fick komma hit och lyssna på dig.
Och tusen tack själv för att jag fick lov att vara med idag.
Jätteroligt att ha dig här. Eller att vi fick komma till dig, så ska vi säga. Nästa vecka, vad gör vi då?
Ja, nu sa vi tänkte att det blir en överraskning.
Ja, det får det bli. Vi får, men då är du varmt välkommen igen. Tack för att du har lyssnat. Ha det så gott. Hej då!
Hej då!